Här kommer ännu ett avsnitt av Copypodden. Fast det är inte ännu ett avsnitt. Det här är ett lite annorlunda avsnitt. Nu ska du få höra hur det låter när Mattias Karlsson Sjöberg intervjuar mig, Mattias Åkerberg. Mattias möter Mattias alltså. Den före detta högskoleläraren möter sin före detta elev rätt så exakt 20 år senare. Snacket är inspelat inför publik på ett event på Gro 36 i Jönköping våren 2023. Ljudet är därför inte poddstudioaktigt, men jag hoppas och tror att du tycker att ljudet är tillräckligt okej och att snacket är givande lyssning. Mattias och jag pratar om att stjäla, om att gå från grön till guru, om en superoptimistisk pappa, min pappa, om reklambranschkritik, om bollplanken som irriterande ofta, alltid alltså, har rätt. Om att sälja en häst med tre jätteenkla ord. Om att sluta vilja framstå som så smart och professionell. Och om att the future is... punkt, punkt, punkt. Nu börjar författarsnacket. Enjoy!
Känns det bra, Mattias?
Känns det oerhört bra.
Ja, men det är så... Jag ska berätta en historia för dig. Det var så här, i september så hade jag panik. Jag skulle skaffa leads. Ni vet, kontakter till mina säljare, Emma, som skulle ringa och skaffa söker. Hur gör jag det då? Med LinkedIn. Herregud. LinkedIn. Och jag kan tänka att flera av er är här idag för att ni har sett detta på LinkedIn. Så ni vet hur LinkedIn funkar. Men jag kände mig genuint usel. Så jag gjorde det jag gör varje gång jag känner mig genuint usel och då med text att göra. Jag tänkte, vad gör Mattias? Så jag letar upp ditt flöde. Screenshotade alla dina inlägg som jag kunde hitta. Jag valde ut min favorit. Tryckte ut 10 exemplar på pappersskrivaren. Och sen satt jag... tecken för tecken, ord för ord, rad för rad och härmade exakt. Så det var versaler på den översta meningen och så var det 7 ord. Och så var det punkt. Och så tog jag ett mellanslag och sen skrev jag en mening till. Så tog jag paus och så skrev jag 2 meningar och så skrev jag paus och sen en call to action. Jag utelämnade alla emojis. Jag är ju varken du eller som jag säger till mina vänner, jag är inte min mamma. Jag vet inte hur man använder emojis. Och sen uttalar 167 leads. Kanske någon här till och med liksom så bara, oh, den där grejen från Mattias, den vill jag ha.
Underbart, jag känner mig ärad.
Ja, så min fråga då är, för att gå till källan nu då, jag skäl av dig.
Ja.
Vad skäl du och från vem?
Jag skäl nog av alla andra. Faktiskt.
Nej, det var inte tillräckligt bra.
Nej, men jag skäl av många andra. Alltså jag har inga problem med att så här, hittar jag någon idé eller något råd eller tips. Jag gör det väldigt snabbt till mitt. Inte att jag säger, och det här har jag kommit på. Men jag använder det gärna liksom, timmarna efter att jag har kommit på det. Jag kan lära mig någonting och nästa dag stå och föreläsa om det. Ja. Bara för att testa det. Så att jag är öppen för alla nya tänkbara idéer och knep och tankar och vill testa dem. Och jag har märkt att om man pratar tillräckligt mycket om en teknik eller en idé eller ett sätt att jobba, då associerar folk det med mig helt plötsligt. Det är ingenting som jag har claimat eller liksom tagit något slags patent på. Men jag tar in och snor av alla.
Du började ju den änden med please copy me.
Exakt.
För då var du, jag gissar, grön.
Oerhört grön. Jag kunde ingenting om copywriting när jag valde att börja skriva en blogg om copywriting. För jag tänkte att det som jag lär mig och samlar liksom i någon, jag vet inte, i någon skrivbordslåda eller vad det nu kan vara, som liksom ligger på olika ställen, samlar det på en och samma plats istället. Men namnet Please Copy Me var inte kolla på mig, sno på mig, för jag kan så mycket. Utan det var snarare tanken att ja, men hjälp mig att bli en duktig copywriter. alltså please kopifiera mig. För jag kände ju ingen copywriter. Jag var inte liksom inne i branschen. Jag hade inte ens liksom lilltån inne i branschen. Så jag tänkte att den här bloggen kanske någon dag läses av ja, någon från den här branschen som befann sig långt, långt där borta från reklambranschen. Och det hände ju, men det tog ju också ett par månader skulle jag tro. Så att det var inte please copy me i att liksom, titta på mig. Men idag, så jag vill ju gärna dela med mig av min kunskap.
Är du guru?
Det kommer från någon annan.
Är du en guru idag?
En guru? Ja. Mm. Alltså, jag tänkte att det
går från grön till Mattias intervjuade i våran podd.
Man styr ju aldrig vad andra säger. Jag skulle ju givetvis aldrig kalla mig själv för copykung eller något annat. För det är ju ett alldeles för tungt ok för mig att bära. Men andra får ju säga vad de vill. Och det är ju roligt och smickrande. Sen ifall det är sant, det är en annan femma. Men jag har ju lärt mig en hel del. På 20 år får vi väl gå ut med att säga att det var sen våra vägar korsades för första gången.
Är det så länge sedan? Ja.
Nu har jag sagt det.
Ja, jag tror nästan allihopa här har en 20 år i yrkesliv. Då vet hur det känns. Höra det svors. Ja. När jag läser boken och när jag träffar dig. Och så tycker jag att du är sån himla optimist. Jag gillar dig jättemycket. Det finns inte offerkofta någonstans. Du gillar det mesta. Är hänförda väldigt mycket. Mm. Var kommer det ifrån?
Det kommer från min pappa skulle jag säga. Ja. Han börjar närma sig 80 nu. Men jag kan inte fatta att alltså, det är verkligen bara en siffra för honom. Han är så pigg och så positiv och har alltid varit. Jag har aldrig hört honom gnälla. Och nu kanske inte det är någonting att stå efter för att jag har nog försökt det. Och så positiv är inte jag. Alltid. Fråga mina barn. De tycker inte alltid pappa är positiv. Men jag försöker alltid liksom komma tillbaka till det och se ljust på saker och ting. Och se ljust på andra människor också. Och att det finns någonting att lära av precis alla. Och att man har ett oerhört utbyte av varandra. Det korta svaret är att det kommer från min pappa som har inspirerat mig otroligt mycket. Och han var säljare när han jobbade. Han sålde, jag trodde att han var svetsare. Tyckte det var jättehäftigt, pappa svetsade, men det gjorde han inte. Utan han sålde svetsmaskiner. Mm. Och sen sålde han robotar. Och inga såna här robotar, utan liksom robot. Såna typ fabriker och packningsprocesser och sånt där. Och jag förstod inte, jag tyckte det var konstigt att han var säljare. Det liksom var ju någon sliskig typ för mig. Pappa var ju supertrevlig och jätteglad. Jag förstod att det funkar väldigt bra att sälja när man är glad och positiv och som han bara tycker så mycket om människor.
Är det så? Behövs det någon ritual för att hålla igång det här positiva? Alltså när du skriver till exempel, inte. Blir det plötsligt så att du börjar säga att alla andra i reklambranschen, de är dumma?
Ja, men jag har liksom märkt att man vinner så otroligt lite på att vara liksom negativ och kritisk. Sen så har jag inte kunnat hålla mig riktigt. Jag är ju ganska reklambranschkritisk i den här boken också. Men det är den enda kritiken. Annars så tycker jag att det ska vara roligt att läsa. Och det är roligt att läsa sånt som är glatt och positivt.
Reklambranschen, för det tänker jag. För jag, precis när jag hade skrivit så här, gud vad optimistisk jag har skrivit i någon sån anteckning. Jag var markant mycket mer cynisk. Så noterade jag ändå att du var ändå där och tassade runt omkring det här om att det är en märklig reklambransch där faktiskt alla är överens om att man försöker göra två saker på elitnivå kan jag tillägga. Vinna pris och liksom lösa kundens problem och att de många gånger är i konflikt med varandra.
Och i den ordningen tyvärr också, ofta. Jo, men det säger någonting om hur mycket av en bubbla reklambranschen är. Och jag upplevde det redan när jag var i den. Vi satt liksom tre våningar upp i en storstad i Göteborg eller Stockholm eller sådär och skapade reklam för de människorna som gick på gatan nere. Mm. Och jag förstod aldrig varför öppnar vi inte ett café på nedervåningen. Vi ger reklambyrån med ett café så att vi ser för det första och träffar människor som vi ska göra reklam för, som ska gilla det vi gör. Och jag tror att det är ur den liksom, det distansförhållandet kommer nog mycket av att ja, men det jag gör ska också bli gillat av mina kollegor på kontoret. Därför tror jag att liksom den här tävlingsinstinkten har blivit så djupt rotad i reklambranschen.
Ja.
Och jag ser det som ett jätteproblem, för att prioriteringsordningen skulle ju självklart vara den omvända. Lös kundens problem. Gör du det på ett kreativt sätt som imponerar på branschkollegorna? Ja, extra kul.
Du skriver ofta, du vet, om att få feedback och återkoppling. Och sånt där. Men när man är helt själv, du är ju nästan helt själv, eller?
Ja,
Det sitter ingen på ett skrivbord jämte dig så du hela tiden kan störa och fråga, är det här bra, är det här bra, är det här
Nej.
Bra?
Nej, det gör det inte. Så jag får gå mycket till mig själv.
Ja.
Och liksom, har väl liksom lärt mig vad är bra. Men om jag... Vad var frågan?
Ja, men nej, det var nog ingen fråga. Alltså, jag är lite nyfiken på, för jag kan tänka mig att många jobbar i en situation där det finns ingen annan jämte de som är bättre eller tillräckligt bra för att kunna ge vettig feedback. Så hur hittar du respons och feedback nu för tiden? Hur hittar du det? Vem har gett dig feedback när du har skrivit din bok?
Det har min redaktör. Inger Lundin i Örebro. Och det har varit otroligt värdefullt. För hon är liksom ärlig med att så här, det här är inte tillräckligt bra. Det här är inte tillräckligt intressant. Och då har jag gladligen skrivit om. Så att jag har lärt mig att ta feedback på ett väldigt bra sätt. Eftersom jag ser det inte som en sågning. Utan jag ser det som hjälp. Inger vill hjälpa mig i det här fallet.
Men du har inte ömma tår?
Jag skulle inte säga det, men Evelina, min fru, skulle inte hålla med. Det är ju oerhört bra att också då, mellan varven som vi gör, driva bolag ihop och jobba ihop. För hon är mitt absolut bästa bollplank. Och kan ju vara ärlig och säga att nej, så ska du inte göra. Och irriterande ofta, eller alltid, så har hon rätt. Ja. Men när jag skriver, jag har faktiskt börjat, alltså det går att... Och faktiskt köpa coaching. Och då får man betala ganska bra för det. Men då får man också otroligt bra feedback. Och det har jag köpt ett par gånger från amerikanska copywriters. Och då har jag faktiskt som skriva på engelska. Och så har jag sent på kvällen liksom få ha ett möte med dem. Sittandes liksom på min... sons rum i så här pyjamasbyxor liksom, och ta emot den här feedbacken. Och jag gör just det, jag tar emot den feedbacken, för jag tänker att jag kan förklara varför jag har skrivit på ett speciellt sätt. Men jag behöver inte gå in och försvara det på något sätt. Och det är ju liksom 45 minuter när de bara liksom går igenom texten. Så här ska du inte skriva, du ska plantera det här mycket tidigare. Så att jag lär mig liksom verkligen fortfarande. Och då spelar jag in allting och sen så skickar jag det till transkribering. Och så nästa morgon så har jag hela filen, så kan jag titta på det igen och hitta grejer som jag kan bli bättre på.
Det låter nästan, eller vad säger, som självspäkeri, fast positivt.
Ibland så behöver man utsätta sig för det. Nu låter det som att jag gör det varje dag, och det gör jag inte. I de flesta fallen så är det ju utifrån... egen liksom bedömning. Det här är tillräckligt bra. Eller det här är jättebra.
Finns det sådana situationer när du blir ungefär som mig då, som en gång i tiden pedagogutbildad, så blir jag ju superängslig när jag ska undervisa om pedagogik. För då tänker jag, nu ska jag ju vara bra på det här och jag ska förklara hur man är bra på det. Och så kommer de bara metanivå. Eller?
Ja.
Blir du ängslig när du ska marknadsföra dig själv?
Jo, men det blir jag ju. Och så tänker jag kanske, skulle det vara ännu vassare? Liksom, skulle det vara ännu knixigare? Så att folk tyckte att jag var smart. Och så går jag tillbaka och tänker, är det det som är poängen med copywriting? Att jag ska verka smart? Nej, troligtvis inte. Så jag skrev faktiskt ett LinkedIn-inlägg om det. Var enkel när du ska sälja någonting. När du ska sälja när du har en häst som du vill sälja, så är det bästa att skriva är häst i salu. Det är den bästa copyn för att sälja en häst. Det är det. Du kan svänga till det hur mycket som helst, men folk kommer att missa vad det är du egentligen ska ha att sälja. Men häst i salu, det är tydligt. Men det är jobbigt att vara copywriter också när det ska fram liksom gratulationskort och sånt där som ska skrivas. Ja, men du som kan det där, eller julklappsrim eller sånt. Då behöver jag gå någon annanstans ett tag. Då smiter jag från det. Men jag tänker också att jag gör så himla gott jag kan. Liksom. Det är inte alltid jag har den bästa lösningen. Inte alls. Utan den kan komma från helt oväntat håll. Verkligen. Jag kommer att tänka på en grej nu. Resumé, branschtidningen, de hade en framsida i slutet på förra året. När liksom, ja, lite som fortfarande nu kanske världen liksom är som den är. Och så var det som liksom ett rutnät med bokstäver. Där i varje ruta så här stod en bokstav. Och så var det liksom förskrivet så här, the future is... stod det. Och sen sista raden var liksom var bara rutor. Och min son Elis, han är 8 nu. Han såg att den låg liksom på köksön hemma. Så han sa, vad står det? För han är liksom i gränslandet med att lära sig engelska. Så det står, the future is. Och så får man fylla i själv här. Och han, du vet, grabbade en penna på en sekund. Och så skrev han, the future is bättre. Bättre. Och det fanns precis plats för 6 bokstäver där. Och jag bara tittade på det. Och så la jag ut det på LinkedIn. Och bara hur mycket folk som helst som gillade det. Men det var inte det viktiga. Utan just att han... Ja, jag hade aldrig kommit på det.
Nej.
Han är... Nu vet jag inte om jag kommer att supporta ens att han ska bli copywriter. Liksom. Men skulle han bli det så... Han kom på det mycket bättre än mig.
Imponerande. För det, och det gör jag lite. Jag ska få runda av innan vi ska ha Mellis.
Det var sött sagt. Mellis, ja.
Jag skriver till mig själv här, det som jag verkligen ville veta. Allt annat här var bara... Men det jag verkligen vill veta, det som jag tycker är svårt. Det är att när jag vill bli bättre... så känner jag att det också är att jag vill bli mer professionell. Men när jag känner att jag identifierar mig så tänker jag, vad gör en professionell människa i den här situationen? Skriva då och sådär. Så känner jag att jag blir tråkigare. Jag blir oroligare över om jag är professionell, så att jag blir mer nervös. Och då resulterar jag att jag blir fegare. Och så känner jag att då kan jag bryta mig ur det genom att ta hjälp av någon kollega. Jag har många kollegor här då. Så tänker jag att min erfarenhet är att som team blir vi ännu fegare än vad vi är som individer.
När ni vill bli professionella?
Ja, för då är det alltid någon som kan räcka upp handen och säga, undrar om det här som vi gör just nu känns professionellt. Så du smittar det. Och så säger du att det är ju just enklare, rakare, tydligare, kanske då... naivare i 17. Alltså jag har ingen fråga här, men jag hjälp mig lösa detta nu då. Tack. Hur hanterar man att språk är som det är? Att bli mer professionell och röra sig kanske mer mot det mer akademiska, krångliga och, eller att jag ska vara skitsmart?
Ja. Jag skulle vilja ställa en fråga tillbaka. Alltså, måste vi gå åt det hållet? Måste vi eftersträva att bli mer professionella, akademiska, skitsmarta? Eller kan vi gå mot att bli mer mänskliga och enkla och säga som det är istället?
Ja, hur jobbar du med en uppdragsgivare då? Om uppdragsgivarens instinkt är att jag vill inte bli uppfattad som okunnig och amatör. Så jag vill använda ett språk som visar att jag är smart och fyndig och...
Ja, men jag har nog den inledande diskussionen med dem. Hur vill ni bli uppfattade? Mm. Och säger de då, men som professionella. Mm. Ja, men är det därför som du gör affärer med andra företag i ditt jobb eller privat? För att du tycker att de är så professionella? Nej. Nej, men de verkar vara ett schysst företag. Liksom. Ja, men vad är det med de som verkar vara så schyssta? Ja, de verkar vara liksom mänskliga, säger som det är. Och så här. Ofta landar vi i det. Jag har aldrig någonsin hört någon säga, alltså han ska du jobba med för han är så professionell. Alltså jag vet inte ifall andra har gjort det, men det är inte det som är det viktiga. Det är liksom, egentligen så är det självklart, men det är inte det vi går på. Utan jag tror att vi vill göra affärer med mer mänskliga företag, för alla företag är ju mänskliga till 100%, men visar inte det alltid för att man vill vara... Man är så rädd för att man inte ska vara trovärdig och inte professionell.
Finns det några frågor man kan ställa? När jag börjar känna att jag fastnar i min text. Mm. Jag skriver mycket mejl. Mm. Mitt mejl håller på nu att bli små krumbukter. Och jag har kommit på en sån himla cool mening som alla kommer tycka är så fyndig eller någonting. Så, finns det några kontrollfrågor jag kan ställa mig själv för att tvinga mig själv in? Är du med?
Ja, jag tycker ju så här.
Att provocera att jag tänker om.
Ja, tänk på att det kommer vara en person i taget som läser ditt mejl. Inte en publik som du ska eventuellt imponera på och uppleva som väldigt professionell. Utan du skriver till en person. Och det gäller ju alla texter, men mejl framför allt. Att du verkligen tänker, vad är liksom... Vad är viktigt för den som läser? Inte för mig som skriver. Det är inte du som är stjärnan i mejlet faktiskt. Så vänd på det och tänk. Vem är det jag skriver till? Mm. Och du kanske till och med har liksom en person som du vet att men den här personen vill jag nå. Ha den som en mental bild i huvudet. Och liksom använd den personen som ett filter. Kommer den här personen köpa det här krångliga språket som jag lägger mig till med nu bara för att jag ska skriva? Nu blir jag så högtravande och försöker vara så trovärdig. Ifall jag istället tänker, hur skulle jag ha sagt om vi satt och tog en öl eller en kaffe tillsammans? Då kommer du ner på en språknivå där du blir enklare, mer mänsklig och lovar jag mer övertygande.
Ja, jag tror att du sa också ett nyckelord, trovärdig. För där är en sån där oro hos mig. Är jag trovärdig det jag säger? Ja, men jag ska slänga in den här termen för att visa att jag vet vad jag pratar om. Mm.
Kanske du skjuter över huvudet istället för den som läser. För att den personen kan inte den termen. Och så, jag skriver om det i boken också. Man gjorde ett test, jag tror det var på Stanford, där man lät studenterna läsa två olika texter. Den ena var oerhört professionell, akademisk, korrekt, och den andra var enkel. Och så frågade man, hur uppfattar du skribenten bakom de här? Och den enkla texten uppfattade man som att den hade skrivits av en intelligent person. Den andra av någon som knappt förstod själv vad han eller hon försökte sig på att säga och inte hade förmågan att säga det på ett enkelt sätt. Så jag tänker ofta på det. Vill du uppleva som intelligent och smart, nödvändigtvis, så skriv enkelt. För det är det svåra.
Du har hört ett författarsnack mellan mig, Mattias Åkerberg, copywriter och författare till copyboken, och Mattias Karlsson Sjöberg. Han är utbildningsgurun, ja, jag får ju kalla honom så, och mannen bakom den matiga online-kurssajten Moderskeppet, där du kan gå över 700 kurser om foto, video, redigering, kreativa verktyg och sociala medier. Moderskeppet.se är adressen dit. Och tack för att du har lyssnat på inte ännu ett avsnitt av Copypodden.